Tänkte innan jag är så glad för att vara här. Första gången jag är i Ronneby. Innan jag presenterar mig själv och vi startar upp med Guds ord så känner jag att jag ska ta ett ögonblick där vi stillar oss inför Herren igen. Lägger det här mötet i Guds händer och lyfter fram allt det som Jesus vill ska komma fram och allt det som ska hända. Jesus är underbar. Vi kunde ha gjort helt andra saker, varit på en helt annan plats än vi är idag. Men vi är här för att Jesus har gjort något i våra liv. Han är den som tog oss ut ur mörkret. Han är den som tog oss in i hans rika och ljus. Han drog oss upp på en djupa ljus, satt oss på en klippa och var en ny sång in i vår mun. Så jag vet inte hur ni har det, men tacksamheten till Jesus är så otroligt stor. Och allt det han har gjort i mitt liv och allt det han kommer att göra, han är fantastisk. Så att det är ingen hemlighet att vi ska prata om Jesu återkomst idag och den yttersta tiden och så vidare. Men först och främst så handlar det om honom. Han är här. Och när han är här så är han här för att beröra våra liv, tala till oss och välsigna oss. Oavsett var vi befinner oss i våra liv så är han här för att göra något mäktigt i våra liv. Amen.
Amen.
Och det han önskar göra det är att han drar oss in framför Guds tron. Därför att in framför Guds tron, det är där han kan tala till oss och beröra oss. Så han önskar att vi ska komma nära honom, nära hans hjärta. För det är där han kan beröra och välsigna våra liv. Är det inte underbart?
Ja.
Jag vill säga att dra nära till honom så ska han dra nära till oss. Och psalmisten säger att det sättet som Gud kommer till möte på oss med, det är alltid genom sin nåd. Psalmisten säger att du kommer i mötes med din nåd, säger David. Och det är precis så det är. Att Gud möter oss med sin nåd i våra liv, precis där vi är. På varje område i våra liv så känner han oss. Amen.
Amen.
Så när Jesus säger att där två eller tre församlade, där är jag mitt ibland er. Så betyder det egentligen att jag är församlade mitt ibland er. Inte bara med mitt namn, men med all min kraft, all min välsignelse, all min kärlek, all min härlighet för att göra något välsignat i era liv. Tror ni på det?
Mm.
Amen. Så lyfter vi bara upp det här mötet. Fader, vi tackar dig. Jesus, vi prisar dig, Herre. Tackar dig allt handlar om dig, Herre. Och vi önskar att dra nära till dig idag, Jesus. Vi önskar att du kommer in framför din tron, Herre. Tack att din tron är öppen. Din famn är öppen, Herre. Och vi kan sträcka oss ut mot dig idag, Jesus. Och vi behöver dig mer än någonsin i våra liv, Herre. När vi ser det skaka ut i världen. Och ibland när det skakar våra liv, Herre, så behöver vi dig i våra liv på varje område, Herre. Vi tackar dig för att du är här med all din kärlek, all din kraft, all din nåd, Herre. Få beröra oss, få tala till oss, Jesus. Få lyfta oss upp, Herre. Och du ser varje människa. Tack att du som är här, Jesus. Tack att du sträcker dig ut, Herre. Tack att du frälser, helar och befriar. Tack att du är densamma. Igår, idag och till evig tid, Herre. Heligande. Tack att du är den som verkar i våra liv, Jesus. Tack att du är Alfa och Omega. Den som var, är och som snart kommer tillbaka. Jesus, vi tackar dig för allt vad du är. Och tro, vårt hopp, och seger och frälsning. Vårt liv och vårt hopp, vår nåd och frälsning. Jesus, vi älskar dig från djupet av våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag ska sätta till den här ibland. Men det kan också vara lite störande ibland. Men ibland är det bra så man har lite kort tid. Jag vet själv, ibland kan det rinna iväg. Och så går tiden snabbt. Tack så mycket för inbjudan och tack för att jag får lov att vara tillsammans med er här idag. Vad är det fantastiskt? Som sagt så är det första gången att jag är i Ronneby. Jag har lite släkt i Skåne och Kalmar och så vidare. Men just här det har jag varit på genomfarten till Kalmar. Så det är extra underbart för mig att stå här idag. Jag heter Mikael. Jag är Borgundsson. Jag bor i Köpenhamn. Och kommer ursprungligen från Jönköping men flyttade till Köpenhamn för många år sedan. Jag hade mött min fru och hon sa efter gymnasiet ska du komma ner och kika lite på Köpenhamn. För det är så fint där nere. Och det gjorde jag. Och hon kom aldrig i retur. Så, ja. så hon vann igen, som jag brukar säga. Men där trivs jag och har det riktigt, riktigt bra. Vi har tre underbara barn tillsammans som är vuxna. Och de har fått barn, så jag har också blivit morfar. Och det är ju ännu mer fantastiskt. Jag brukar säga som så att om jag visste hur det var att bli morfar, så hade jag ju fått dem till att börja med. Men det är verkligen fantastiskt. Kommer ursprungligen från Jönköping, växte upp i pingstförsamlingen i Jönköping. För min mamma hade precis kommit tillbaka till Herren, och jag var kanske 10-11 år, och hon gick med i pingstkyrkan, och det gjorde jag också naturligtvis. Så där blev jag döpt som ganska ung, och tyckte det var helt fantastiskt. Och det var ju de här Georg Gustafsson och Bosse Hörnberg och alla de här som ni kanske har hört om. När jag blev lite äldre och man skulle i praktik och krya och sådana grejer, så de andra i min klass var ju nere på den lokala pizzerian och så vidare. Jag fick lov att hänga med Bosse Hörnberg idag och se hur det var att vara pastor. Och jag vet inte om han tyckte det var lika roligt som jag tyckte att ha mig med där en dag, men det var väldigt fint. Så var man ute och lunchade på stora hotellet och jag menar, det var tidigt där när man var pastor där i Jönköping, det måste jag säga. Men så blev jag väldigt äldre och jag upplevde att det var fast min mamma som började komma i friförsamling i Jönköping. Och så hängde jag på där, började tjäna Herren och började dela det som Herren var på mitt hjärta. De hade en systerförsamling i Köpenhamn. Och det var i den församling som min fru tillhörde. Och på det sättet så träffade vi varandra redan i tonårsperioden. Och så flyttade jag till Danmark. Så lång historia kort. Jag känner bland annat här med att jag har några hemsidor där jag skriver om Jesu återkomst och den yttersta tiden, som heter Jesus kommer snart och den yttersta tiden. Ibland brukar jag fråga om det är någon som har varit inne och kikat på den. Ibland är det många, och ibland är det få. Så det är alltid som, ja, är det någon som känner till hemsidan och har varit inne och tittat på den? Annars hör jag av en av dem lite här också. Om man googlar en hemsida som heter Den yttersta tiden, så är den första träff man kommer till, eller Jesus kommer snart. Det var i det sammanhang jag uppväxt, där pratade man ofta om Jesu återkomst. Och det var underbart, så jag har liksom fått med, kan man säga, i min uppväxt. Men kom lite ifrån det, och det har alltid varit en del av mitt liv. Jag har alltid intresserat mig i det här med att Jesus ska komma tillbaka. Har alltid varit välsignad. Men det var i 2012 i förbindelse med den arabiska våren. Det hände massa grejer. Så var det att Herren, han talade på ett särskilt sätt i mitt hjärta. Han viskade in i mitt öra: jag kommer snart tillbaka. Okej, tänkte jag. Och jag upplevde att jag skulle starta en hemsida som heter Jesus kommer snart. Så googlar man den, så kommer den också fram. Och där jag började skriva delar undervisning som hade med ändetiden, Jesu återkomst att göra, den yttersta tiden och så vidare och så vidare. Och jag ska säga att jag är bara en av många som gör det här. Det finns ju många andra välsignade syskon jämte mig. Så jag är bara en av många som idag passionerar ut budskapet om att Jesus kommer tillbaka snart. Så gick det ett par år och så talade Herren ännu kraftigare till mitt hjärta. Det var i 2014. Så jag kommer snart tillbaka. Så upplevde jag att jag skulle starta hemsidan Den yttersta tiden. Som är mer en hemsida som tar upp tidstecken. Alltså vad är det för profetiska tidstecken som vi ser idag, som verkligen bekräftar att vi lever i avslutningen av de sista dagarna. Den sista tiden började med att Jesus kom tillbaka. Det säger Hebreerbrevet i alla fall. Så när Jesus kom, så började den sista tiden. Idag, snart 2000 år senare, många argumenterar för att Jesus dog år 33 efter Kristus. Det betyder att om 7 år så är vi precis 2000 år sedan Herren dog och uppstod. Så att vi är vid avslutningen, tror jag, på den sista tiden. Så det är ju en... Och vi kan ju se, det är ju otroligt sammanträffande, för bara för ett par dagar sedan så lade jag ut ett inlägg på hemsidan som handlar om Iran. Iran i profetiskt ljus, vad Gud tänker om Iran och vad man kan se i det profetiska ordet som handlar om Iran. Och så hände det som hände igår här, så det är en otrolig time. Det hände ju massa där nere och jag kan se det Israels flagga här. Idag kunde vi kanske ta en undervisning av just Iran. Så vad är det Gud säger idag? Vad är det som kan hända där nere ute på profetiskt perspektiv? Annars kan vi gå in och läsa om det på min hemsida. Där ligger också lite böcker som jag skriver. Det handlar inte bara om Jesu återkomst. Den sista boken jag har skrivit heter en genomgång av Uppenbarelseboken från kapitel 1 till 22. Och det här är böcker om treenigheten och den yttersta tiden och ja, vad det nu blir. Så, och de är rätt gratis, så man blir som PDF. Så har man en dator så kan man bara gå in och klicka på. Och så kan man gratis ta del och läsa de böcker som läggs ut. Amen. Och jag upplevde alltså att Herren talade starkt i mitt hjärta om att han snart kommer tillbaka. Och det är naturligtvis det som jag vill dela lite grann om här idag. Ta lite tid och lyfta fram det här budskapet som Herren har på mitt hjärta. Precis som han gjorde i 2012 och i 2014. Och de senare åren, speciellt efter 2021, har ju varit otroliga. Idag ser de profetiska tecknen som lyser som profetiska blås, som en profetisk fyrverkeri på den profetiska himlen. Och jag tror att det är ju inte bara Guds församling, men också världen i sig själv som kan se att det som händer idag är utöver det vanliga. Jag vet inte hur många gånger man hör ordet apokalyptiska välförmånen, apokalyptiska naturkatastrofer och så vidare. Så det är ju inte bara vi som tror på Jesus och tror att han ska komma tillbaka, men den här världen, alla har liksom förstått att vi lever i en särskild tid. Och jag, på liksom överskriften på min hemsida, den yttersta tiden, där står det: vi behöver inte leta efter tidens tecken, för vi lever mitt ibland dem. För nu, om det är så på det sättet att Jesus snart kommer tillbaka, ja, men precis som Jesus profeterade om själv, på den ena platsen efter den andra, ja, men så är det några tecken som ska vara där, som ska bekräfta att den tid vi lever i är riktig. Och när vi tittar ut i världen idag, ja, men så kan man ju inte annat och bli förundrad över allt det som händer. Jag måste själv säga själv att nu har jag så studerat tidstecken och skrivit om det aktivt sedan 2012. Jag har aldrig någonsin upplevt en tid som den här, precis där vi lever nu. Och jag kunde skriva ett inlägg varje dag typ. Det är en profetisk tid vi lever i. Om jag säger profetisk tid, så är det en profetisk tid för Guds församling. Jag tror, eller min personliga tro, att den nästa stora profetiska händelsen som ligger på Guds, kan man säga, profetiska tidslinje, det är uppryckandet av Guds församling. Vad är uppryckandet? Amen. Tack för ordet. Vad är uppryckandet? Ja, men det ska vi prata om lite senare här. Det är en profetisk tid vid Israel. Därför att när Gud avslutar församlingens tidsålder med församlingen, så börjar Herren verka direkt med Israel igen. Vi har ju 40 år, 48 som lyser klart naturligtvis. Men vi kan se tecken på tecken som visar att vi är på väg in i den sista tiden. Det är ju så här att vissa tecken, jag tror på att uppryckandet är teckenlöst. Det betyder att Jesus kan komma tillbaka idag. Han kan komma tillbaka imorgon. Han kan komma tillbaka om nästa månad eller när det nu passar här. Herren har bestämt en dag han kommer tillbaka. Men Jesus sa ju själv att det skulle vara några tecken i förbindelse med hans återkomst. Jag tror att det var i kroppsmodernas tid. Och vissa tecken vi ser, ja, men har med vår tid att göra. Andra tecken har med vedermödan att göra, alltså den 70:e årsveckan. Vissa tecken har med tusenårsriket att göra, alltså det messianska riket som kommer efter vedermödan. Och det är klart, om vi nu ser tecken som tyder på att det messianska riket eller att vedermödan börjar hända, ja, men så förstår vi också att tiden för själva uppryckandet är nära. Amen. så har vi det inre vittnesbördet att Guds ande talar om en kort tid. Så det är fantastiskt. När Herren, han la för många år sedan det här budskapet på mitt hjärta, så och talade till mitt hjärta, så skrev jag en text som jag också bara vill läsa högt. Ibland så skriver Gud med texter eller bilder på min sida som jag skriver om. Det kan jag också i den bok som heter Jag har gjort ett försvar för att Jesus kom tillbaka före vedermödan, som heter Jesus återkomst före vedermödan. Den kan jag också ta del av och läsa på min hemsida gratis. Den yttersta tiden. Och i den boken så ligger också inspirerande texter på några av de grejerna som Herren har gett mig eller som jag har sett. Och jag kommer både börja här och läsa en text också och avsluta med den innan ni säger amen för just det här mötet. Och det Herren han la på mitt hjärta för många år sedan, det var så här att han väckte mig ur min djupa sömn. Han talade högt, tydligt och klart med en vädjan i sin röst. Jag steg upp i min säng och ställde mig på husets tak. Jag satte trumpeten mot min mun och blåste alarm. Jag ropade med mina lungors fulla kraft och proklamerade det ord han hade gett mig. Herrens budskap brann som en eld i mitt hjärta med hopp om att någon ska lyssna och ta vara på hans ord. Jag har sett tidens tecken och jag har hört den helige andes rop. Jesus kommer snart tillbaka för att hämta sin vakande och väntande brud. Gör dig redo mitt folk och vakna upp ur din sömn. Skaka stoftet av dig och lös banden från din hals. Tiden är kort och Guds vredestid är när. Andlig stormover är på gång och mörka moln drar in över vårt land. Han vädjar till våra hjärtan att göra sig redo och få sin sak klar med Gud. Amen. Vi lever i profetiska tider. Och Guds ord, Bibeln, är faktiskt en profetisk bok. Man menar att en tredjedel av Guds ord är profetia. Och att cirka en tredjedel av den har redan blivit uppfylld. Bara i Gamla testamentet så har vi 450 profetier som talar om Messias återkomst eller upprättandet av Guds rike på jorden. 450 profetier i det Gamla testamentet. Cirka hälften av dem fick sitt uppfyllande vid Jesu första komma. Resten kommer att få det när Herren sätter sina fötter på Oljeberget och upprättar Guds rike på jorden. Så Guds ord är en profetisk bok. Det är ju fantastiskt. Och i det här profetiska ordet så måste man se, ja, men vad är det att Gud han talar till sitt folk? Vad är det Gud talar till Israel? Och när är det att Gud talar till den här världen? Och när vi får den här skillnaden, när vi ser att Gud talar till Israel, och när vi får det här på plats, att när Gud talar till sin församling, ja, men så får vi en tiden som på det sätt som Herren önskar att vi ska se. Och det jag tror på, precis som jag inledde med att säga, jag tror på att det nästa profetiska händelse är uppryckandet av Guds församling. Amen. Nu står ju inte det som direkt, det står att vi ska ryckas honom till mötes. Men den här liksom själva Bibeln ger ju inte riktigt definitionen av vad uppryckandet är. Därför att uppryckandet är ju, är det någon som aldrig någonsin har hört om uppryckandet? Eller känner ni alla till uppryckandet? Okej, för uppryckandet är ju inte detsamma som uppståndelsen från de döda. Uppståndelsen från de döda är ju de som redan har avsamlat i Herren och som på ett givet tidspunkt tillsammans med den här exklusiva, utvalda generationen kommer ryckas upp Herren till mötes samtidigt. Det första som kommer ske är att våra nära och kära som har gått för oss hem i Herren kommer att vakna från sina gravar och bli levande gjorda igen i uppståndelseskroppen. Och därefter kommer vi, denna enda generation, för det kommer finnas en generation som inte har avsomnat, men som kommer leva här på jorden när Herren blåser i sin basun, och så kommer vi att uppryckas och bli förvandlade. Jag prövade att skriva, tänka igenom lite och se vad är det egentligen att uppbrygga med det. Så skrev så Peter så här: uppryckandet är en förvandling som levande troende upplever när Herren vänder tillbaka för att hämta de troende till himlen. Men vi kommer då att uppleva att bli förvandlade utan att uppleva död. Jag vet inte mer, men jag har ett ganska bra liv här på jorden. Så när jag har himmellängtan så betyder ju inte att jag har det egentligen förfärligt dåligt. Jag har en fantastisk familj. Vi bor lite utanför Köpenhamn, jag arbetar och många grejer fungerar faktiskt väldigt bra. Men till jämfört med det som ska komma så betyder det ingenting. Jag har i takt med att jag har studerat tidens tecken och sökt här och om det så hemlängtan har stigit. Och man kan säga att oavsett hur bra jag har den här världen så vet jag, ja men jag är en främling. Jag är på genomgång och jag är på väg hem till mitt rätta hemland. Jesus lever ju tron i mitt hjärta. Jag har sett honom med mina fysiska ögon. Men jag har sett honom med mitt hjärtas ögon. Jag har märkt honom, han talar till mitt hjärta. Men jag vet idag att jag snart kommer få se honom sådan som han är. Skåda honom med mina egna ögon. Se honom i all sin härlighet. Där han uppenbarar sig själv som den han är. Och jag kommer uppleva honom som är sanningen, kärleken och nåden själv. Jag kan inte vänta till jag får lov att komma hem. Till himmelska, till det nya Jerusalem och möta min frälsare. Han som har gjort allt det, han som gick i döden för mig. Han som gick ner i helvetet för mig. Och han som beredde mitt väg till himlen. Jag längtar efter honom. Längtar efter Jesus. Längtar efter att få se honom. Längtar efter att få falla ner för hans fötter och tillbe honom. Ge honom ära. Tacka honom för allt vad han har gjort i min liv. Jesus betyder allt. Jag älskar att tala om tidens tecken. Men Jesus är den som är. Han är min Gud, han är min Herre, han är min konung. Han har förvandlat mitt liv. Varje dag är ett mirakel och jag är så tacksam för nåden att få tillhöra honom. Och jag ska också hälsa från Jesus och han säger att han älskar er. Han älskar dig och dig. Mycket mer än ni någonsin kan älska honom. Och han längtar mycket mer efter er än ni någonsin kan längta efter honom. Så Jesus längtar och väntar på att bli förenad med sin församling. För 2000 år sedan så begav sig Jesus härifrån. Med det löfte så sa han: nu åker jag för att bereda plats hos min fader. Men jag lovar att komma tillbaka för att ta er hem till mig för att ni ska vara där jag är. Amen. Så en dag kommer vi att förlåta att vara där Jesus är. Han kommer för att hämta oss hem. Jesus kommer snart tillbaka. Och när vi ser ut budskapet idag, överskriften, det är tidens tecken. Några tecken som pekar på att Jesus kommer snart tillbaka. Går det bra?
Ja.
Är det intressant?
Ja.
Amen. Underbart, underbart. Jag vill faktiskt dela några
medelkronen.
Ja, det är bra. Man vill dela några tidstecken. Så jag kommer att lägga in den här. Vad är det egentligen för tidstecken som pekar på att Jesus snart kommer tillbaka? Det första tidstecken jag vill peka på det är något som heter förbundet med de många. Jag vet inte om ni någonsin har hört eller läst den fantastiska profetian i Daniel 9:27. Det var ju ett profetiskt ord som kom till Daniel cirka 600 år före Kristus. Jämte uppenbarelseboken så har vi Daniels bok här. Om ni väljer att bli här till klockan 1 så kommer vi dyka ner lite mer i uppenbarelseboken och kanske lite också i Daniels bok. De två böckerna går hand i hand. säger samma saker, pratar bägge två om Jesu återkomst, ände tiden, de dödas uppståndelse och så vidare, men från lite olika vinklar. Så om ni har möjlighet, energi och ork, bli gärna klockan ett, så har vi ett underbart bibelstudium tillsammans där vi dyker ner i Uppenbarelseboken och Daniels bok. Det första är att det är en profetia som tar utgångspunkt i Daniels bok 9:27. Det var kung Exerxes, ja, som jag aldrig kommer ihåg vad han heter, jättesvårt att säga, den persiska kungen. Och det utgick ett dekret därifrån att Jerusalem skulle upprättas. Och så får Daniel veta den här tidslängden innan den småbilde kungen skulle komma, som är Jesus, och det passar perfekt med årstalet. Men så återstår det en årsvecka. En årsvecka är 7 år. Och i det ordet där är antikrist också definierat. Och hela den här profetian är fantastisk. Vill ni läsa om den mer, så jag vill verkligen anbefalla den och rekommendera den. Den finns också med undervisning på min hemsida. Får jag lov att komma tillbaka en annan gång, så kunde det vara fantastiskt att dyka ner i just den. Herren ger 6 profetiska löften till Israel. I den där som har med Israels upprättelse att göra, Messias ankomst, det kommande templet och så vidare. Så det finns så mycket att säga och så lite tid. Men vi får ta en timme åt gång. Men där står det också talat om någonting som är knutet till den absolut sista tiden. Och där pratar vi den sista 7-årsperioden, som man kan kalla den 70-årsveckan eller vedermödan. Där han ska knyta, alltså antikrist, ett förbund med de många. Det är alltså Israel, och han förmår att skapa ett tillfälligt fredsavtal med arabvärlden och Israel, som går på 7 år. Ett förbund som sedan blir brutet 3,5 år in i vedermödan. Det är där när antikrist, vad heter det, invaderar Jerusalem, så ger de 2 vittnena, sätter sig på tronen i det uppbyggda templet som kommer stå på plats, förklarar sig själv till Gud, och den stora nöden inleds. Men det förbundet tror jag att vi redan ser just nu i det som heter Abraham Accord, alltså Abrahamavtalet. Är det någon som har hört talas om Abrahamavtalet?
Ja.
Ett par stycken. Okej, det här är väldigt intressant. Abrahamavtalet är någonting som Trump står bakom. Vi pratade lite om Trump här i början. Och oavsett vad man tycker om Trump, så är det ju så här att oavsett vilken kung, oavsett vilken president, så är det ju Gud, och det kan vi prata om lite senare också, så är det Gud som styr vem som ska få lov att regera. Det vill säga att oavsett vem som är där, så har personen ett syfte för att Herren ska få sin vilja igenom. Vi kan se det i Daniels bok, till exempel i Nebukadnessar. Han gick ut och han var högmodig, han tittade på sitt rike, det var det babyloniska riket som är huvudet på guldstatyn i Daniels bok. Och så kände han sig högmodig. Han sa, det är mitt rike där. Oj, se allt jag har gjort. Så sa Herren, varför visa dig att det är jag som ger dig makten? Så kommer du bli drabbad här under de nästa 7 åren. Och han blev galen. Så han kunde inte vara kung under en 7-årsperiod. Intill att han besinnade sig och såg att äran och makten, att det är Herren som ger mig makten. Så Gud, Herren, håller kungarna i sin hand, och att de ledarna som är på världsscenen idag är där på grund av ett syfte som har med ändetiden att göra. Och Trump, han har gjort något som heter Abrahamavtalet, som ingår att land efter land i arabvärlden ingår förbund med Israel. Alltså man erkänner Israel. Vi har länder som kan vi se de som, och flera länder har redan gjort det, men länder som Bahrain, Marokko, Sudan väntar också. Och ett land som är speciellt intressant är ju Saudiarabien, som också börjar närma sig Israel och i det här Abrahamavtalet. Och gör Saudiarabien det, så betyder det att majoriteten av den sunnimuslimska världen faktiskt har slutit fred med Israel. Som jag började om att säga, när vi ser tecken som har med den sista årsveckan att göra, ja, men så vet vi, så bekräftar det att vi är nära Jesu återkomst, eller uppbrukandet av Guds församling. Abrahamakor, Abrahamavtalet, tror jag kommer vara det som antikrist kommer bygga vidare på, som kommer bli det här förbundet mellan Israel och arabvärlden. Och det är det som kommer vara startskottet till den sista sjuårsperioden. Är det spännande? Vi ser det här uppfyllas inför våra ögon. Jag tycker det är helt otroligt. Det var otänkligt för 20 år sedan. Det var otänkligt att vissa av de här länderna skulle samarbeta. Det hade varit otänkligt att länder som Saudiarabien och så vidare skulle börja erkänna Israel som nation och land. Nu helt plötsligt så är det ett avtal som börjar vara på plats, som är ett profetiskt uppfyllande. Det nästa det är rykten om krig. Det var Jesus som sa, som själv sa, ni kommer att få höra om krig och rykten om krig. Det var Jesus som sa det i Matteus 24:6. Rykten om krig. Jag vet inte mer, men jag blir liksom tvungen att hänga med lite, som att jag skriver om det. Men jag måste också säga att det pågår så mycket som man har nästan lust att släcka av den där tv ibland. Och stänga av lite, därför att det händer så otroligt mycket på en gång. Vi har flera potentiella konflikter i världen som i princip kunde starta det här, för det här tredje världskriget som många är så rädda för kan hända. Vi har ju Ryssland som har invaderat Ukraina. Två länder som var världens bästa vänner innan det kom en ny president i Ukraina. Och på ett otroligt sätt så har vi sett det utvecklas. Jag tror att Ryssland är en del av den röda hästen. För det som kommer hända i genomgångsstrid, den andra hästen är den röda hästen som träder fram på världsscenen. Den röda hästen för med sig krig. Det står att människorna ska slakta varandra och den blir givet ett stort svärd. Det är grundtextordet för stort svärd, det blir mighty sword, alltså ett mäktigt svärd. Människorna ska slakta. Det är där vi kommer uppleva förödande krig på jorden. Men redan nu så ser vi hur förberedelserna sker i förhållande till det. Det finns också vissa krig som har med Israel att göra. För exempel som här som heter Gog. Är det någon som har hört om Gog-kriget? Gog-kriget är ett krig som jag tror kommer ske in i vedermödan. Som handlar om en koalition av länder som anfaller Israel. Det är länder som Ryssland, Turkiet, Iran och så vidare. Länder som heller inte var vänner för alls många år sedan. Idag så är det en ohelig allians där de vänder sina ögon mot Israel. Iran, tänk på allt det som händer just nu i Iran. Det är helt otroligt. Ryssland, vi ser Kina, vi ser och så vidare, och Turkiet. De länder som Bibeln säger kommer vända sig mot Israel. Och det är det som heter Gog-kriget. Det finns en hel profetia som har med kungarna från öst att göra, som också kunde prata om hur kungarna från öst, som till exempel är Kina, som en dag kommer att ha ner på 200 miljoner. När Johannes skrev om det här för 2000 år sedan, så tänkte, så måste han själv ha tänkt. Alltså han såg ju det, men 200 miljoner, alltså det jag tror inte ens det fanns så många människor på jorden just då. Men han profeterade om att om en tid, att det skulle komma en tid, det fanns en armé med 200 miljoner människor som skulle gå mot, som kommer en dag att gå mot Israel. Helt otroligt. Det profetiska ordet uppfylls idag inför våra ögon. Rykten om krig. Ett annat krig som är intressant är ju Kina och Taiwan. Därför att i förbindelse med en del av de här krigen så finns det det jag kallar utombibliska profetier. Alltså syner, drömmar och visioner som också är tidstecken. Det var en kvinna som, jag läste en profetia, som såg ett tv i en syn. Och så såg hon, så stod det, och det var för många år sedan. Hon visste inte ens vad Taiwan var, hon var tvungen att googla det, hon visste inte att det var ett land. Så står det, Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer. Tre gånger, Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer. Kina invaderar Taiwan, Jesus kommer. Som betyder att i förbindelse med Jesu återkomst, Det kan betyda att vi kan se en kinesisk invasion av Taiwan innan. Så det kan vara en verkligen som väckarklocka. Jag har redan skrivit in mig som ligger klar på hemsidan. Om nu Kina invaderar Taiwan så kan jag bara trycka på knappen. Boom, så är det där. Det kan också hända att vi kommer, vi vet inte, men i förbindelse med Jesu återkomst så kommer vi se en kinesisk invasion av Taiwan om vi ska tro den här profetian. Vad är det som händer här nu de senaste åren? Kina gör ingenting annat än hotar Taiwan och säger att Taiwan är vårt. Men det kanske handlar om helt andra grejer än med det profetiska ordet på sin uppfyllande. Är det inte otroligt? Så har vi det mäktiga tecknet. Israel. Och som borde ha med Israel och det kommande templet att göra. Här har man gett tydliga löften till sitt egendomsfolk som både gäller folket som har med deras uppgift att göra, landet som har med deras storlek att göra och tempeltjänsten som har med det kommande templet att göra. Sex profetiska löften som hittar Daniels bok 9 som, och det ena av dem det är att judarna ska återvända till Israel. Är det något ni hört om tidigare? Är det någon som känner till att judarna återvänder till Israel? Yes, det är fantastiskt. Efter 48 så har vi ju sett dem återvända till Israel på de mest otroliga sätt. Men cirka hälften av judarna återstår fortfarande ute i diasporan. Ute i världen, alltså utanför Israel. Men det är faktiskt så, det första som kommer hända när Jesus sätter med sina 40 barn i berget och ska upprätta sitt gudsrike, tusenårsrike på jorden. Det första som kommer ske är att han kommer församla varje enskild jude som är utspridd över hela världen. Så när vi går in i tusenårsriket, när Herren sätter sig på sin tron i Jerusalem, så kommer varje enskild jude vara tillbaka i Israel. Det kommer hända då. Men redan nu ser vi tecken på det som kommer få sitt uppfyllande i tusenårsriket. Och det är judarna börjar återvända till sitt hemland Israel. Man har precis ett färskt exempel från tidningen. Det är att man precis har upptäckt en avlägsen stam. Ni vet ju att Israels stammar är ju liksom utspridda. Efter att Israel blev erövrat för många år sedan så var det ju i princip bara två stammar tillbaka. Och man talar om Israels 10 förlorade stammar. Kan ni också gå in och läsa om, det har jag också skrivit om. Som idag är utspridda, så inte bara det att Herren kommer samla det judiska folket, han kommer också indela dem i den rätta stammarna med deras rätta uppgift. Leviterna ska få deras prästtjänst tillbaka och så vidare och så vidare. Men nu tror man att man har hittat 6000 från Manasses stam som ett avlägset folk som har levt i nordvästra Indien. Avskärmat från samfundet, de har hållit de judiska lagarna, hållit sig till Toran, väldigt nitiska i sin levnad för Gud. Och de 6000 judarna, kanske från Manasses stam, är på väg tillbaka till Israel. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Så det är inte bara det att de vänder tillbaka, men de är också, påstås det, var från Manasses stam. Ett annat underbart tecken, det är ju det kommande templet. Jag har också skrivit lite om det fjärde templet. För det är ju faktiskt, vi kommer se ett par tempel till. Vi har ju haft två tempel stående i Jerusalem. Det är det första templet, det andra templet som blev förstört på 70 efter Kristus. Det kommer ett tredje tempel. Ganska tidigt i vedermödan. Man är i full gång med att förbereda det. Ni kan bara gå in på The Temple Institute och titta hur långt man är. Jag har följt med lite och skrivit om själva utvecklingen. Det är fantastiskt. Man är i princip klar att bygga templet. Det är färdigt. De som säger att när de väl får lov, för det kommer de att få lov, så tar det kanske ett halvt år att bygga det här kommande templet. Och så har vi ett tredje templet på plats. Vi ser det i Johannes uppenbarelseboken kapitel 11 när ängeln har en mätstock och går runt och mäter och säger hur stort det här templet kommer att vara. Och det är samma tempel som antikristen då kommer att gå in och sätta sig och proklamera sig och göra sig själv till Gud. Men det tredje templet är på väg. Og det har varit sån här ny tema, alltså det började, den första hörnstenen kom 1990, där förberedelserna började för allvar, den första hörnstenen för det kommande templet. I 2018 kommer jag också ihåg, det var altaret som invigdes, Sanhedrin som är den här, det här prästestyret som också var på Jesu tid, det finns helt plötsligt igen. Man har hittat den röda krigan, jag vet inte om ni har hört dem. Alltså alla de här helt ner i detalj, kläderna för prästestyret är på plats. Man har full här i 25 som är det senaste, full beredskap och offertjänsten. Den här prästskolan genomför nu fullskaliga övningar i själva offertjänsten och alla rituella förmål, inklusive alla de här färgerna för kläderna, finns nu tillgängliga. Så att nu är man inte bara altaret, man är helt nere i detalj för ett kommande tempel. När kommer templet? Får jag fråga ibland? Det står ju inte riktigt, så jag kan inte säga så, säger Herren. Men min tro är att vi ganska snabbt i början av vedermödan kommer få det här kriget som heter Gog. En koalition av länder vänder sig mot Israel. Varför tror du det ligger i vedermödan? Ja, men det gör jag därför att Herren handlar direkt med Israel. Det kommer vara ett mirakel. Det kommer utlösa en messiansk väckelse i Israel. För Gud på ett övernaturligt sätt räddar Israel sitt folk som han arbetar direkt med. Så därför tror jag den fullkomliga segern som kommer ske genom det kriget, det kommer utlösa, kanske genom antikrist hjälp, så säger han, vi har ett fredsfördrag, ni har fredsfördraget, och i det så ingår det också att ni får bygga er tempeltjänst. Så det kommer att komma, och ganska snabbt, under tempeltjänsten. Jag var en av mina bekanta med en underbar broder som heter en bror som har gått hem, Harknäs, ursäkta, som har gått hem till Herren nu. Och han har skrivit en bok just om uppenbarelsesboken. Han fick sin syn, stora delar av uppenbarelsesboken utspelar sig. Och ifölje den synen som Ingvar såg, så kommer templet stå på plats cirka 1,5 år innan i vedermödan, om man ska tro hans syn. Men min signalbror, och han har skrivit en fantastisk bok där han också skriver saker som har med Sverige att göra. När vi pratar om rykten om krig, så finns det också väldigt, väldigt, väldigt många varningar som går på det svenska folket, det vet vi. Så samtidigt som det här är välsignade tider, vi väntar på Jesu ankomst, så är det också allvarliga tider. Så det betyder två saker som går hand i hand. Det är vårt uppmuntran, vårt kommande hopp. Och så är det också som det här ett mörker och en varningens ord som går ut för den tid som ligger framför. Och vi vet att det finns ju också många utombibliska profetier som har just till exempel med Sverige och Ryssland att göra. Så att det är också en tid av varningar och förberedelser. Men templet är i alla fall ett tidstecken som pekar på att vi närmar oss. Jag vill också nämna Noa-generationen. Det var ju Jesus själv, när Jesus profeterade och klockan är nu igen. Okej, bara 5 minuter till. Okej, tack, till går snabbt. Men det är spännande, är det inte det?
Ta 3 timmar till Lilla.
Tack. Okej, jag skyller på lite här. När Jesus profeterade och förutsåg den här tidens avslut, så jämförde han den här tiden i Jesu återkomst och med dagarna omkring Noas och Lots tid. Jesus förkunnade att den här tidens avslutning inte skulle komma innan vissa villkor skulle bli uppfyllda. Och vi ska med andra ord kunna känna igen tiden för Jesu återkomst genom att jämföra den med Noas dagar, som vi kan jämföra med vår tid, och därmed kunna se att ändens tid är på väg. För på samma sätt och på samma som det var på Noas tid, kommer det återigen att bli när Jesus kommer igen. Och där står det i första Mosebok 6 och 5 att människornas ondska var stor på jorden och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var all bilen onda. Det var den beskrivelse som Herren gav på Noas generation. Och så säger Herren på samma sätt som det var under Noas tid och på Lots tid, på samma sätt ska det vara innan jag kom tillbaka. Så när vi tittar på den generationen och jämför med vår, den generation vi lever i idag, ja men så kan man inte annat än att bli förundrad och säga att det historien återupprepar sig. Och vi lever idag i Noa-generationen som vittnar om att Jesus kommer snart tillbaka. Det onormala har blivit normalt. Och det som förr var normalt, det har blivit onormalt. Vi ser en upplösning när det handlar om moral. Vi ser det i förhållande till synd. Och vi ser att gränser som inte alls trodde var möjligt, men det existerar och är erkänt. Har ni någonsin hört om den här norska kvinnans profetia från Norge? Ja. Som vittnar på ett otroligt sätt in i den tid som vi lever i. Som hon talade om när hon fick profetian och gav den till den heter Emanuel Vinus, en kvinna på 90 år. Och när han fick profetian bodde i Norge, så var det så långt borta från den verklighet som var i Norge på den tiden, så han var tvungen att gömma den. Han sa, ja det är fint, la in den i en låda. Så på något sätt så hittade han den här profetian många år senare och kunde bara se, ja det har hänt. Hon pratar bland annat om att hon pekar på Emanuel och säger, du kommer leva i den tiden och kommer få se det här uppfyllt. Det kommer vara flera olika tv-kanaler, på den tiden fanns bara en tv-kanal. Man kommer visa saker på tv i förhållande till våld, i förhållande till ovänhet, saker som är det mest intima inom äktenskapet. Det kommer bli fullt synligt. På den tiden var det förbjudet, så det var inte möjligt. Och det lät, på den tiden så lät det otroligt. Och hela den här profetian, jag skulle kunna läsa den högt, men jag gör det inte på grund av tiden. Men den vittnar bara på sak efter sak. Den pratar alltifrån, och så kulminationen är i det, där hon säger att det här är vad som kommer ske innan den stora olyckan och Jesu återkomst. Så det betyder att i förbindelse med Jesu återkomst så kommer den stora olyckan antingen före eller efter. Den stora olyckan är det stora kriget beskriven. Så att den röda hästen som för mig sig krig är på väg ut i världen. Väldigt stark utombildisk profetia. Nu är det Guds ord vi tittar på, men det är väldigt, väldigt bekräftande det här vi talar till syskon. Apokalyptiska naturkatastrofer, som är inledd med det här ordet apokalyptiska, alltså världsomspännande. Skillnaden på de tidstecken, för ibland får jag motargumentet, ja men vi har ju alltid haft tidstecken. Det är ju sant. Vi har haft jordbävningar, det har alltid varit världskrig, vi har ju överlevt två världskrig och så vidare. Men när Jesus profeterar och säger att det ska ske på ena platsen efter den andra, idag så lever vi i en global värld. Så att när vissa saker och ting händer, baserat på covid som hände här för ett par år sedan, det var globalt. Detsamma är det med tidstecken, vi har ju haft väderfenomen innan tidigare. Men det som händer nu är att det sker överallt på hela världen och samtidigt. Så samtidigt med att vi ser naturkatastrofer så ser vi en världsekonomi som också är tidtecken som skakar. Vi ser hela den här moraliska upplösningen. Vi ser rykten om krig och så vidare och så vidare. Så allt händer i en mycket större skala. Och de tidstecken som, och det vi kan uppleva att det är att de tidstecken, liksom födslovåndor, de växer till, blir starkare ju närmare att vi närmar oss. Man kallar det födslovåndornas tid. När min fru, vi har tre underbara tjejer som är vuxna idag. Och jag måste säga att när min fru skulle föda och gick och fick de här födslovverkarna som det heter. Ja men jag var ju inte det minsta i tvivl. att hon, nu skulle hon föda. Och jag kunde ju höra också på det sätt hon kommunicerade, det hon sa, alltså det var hon som bestämde. Alltså det var vissa grejer jag skulle göra och vissa grejer skulle jag bara sluta med detsamma. Det var bara irriterande. Jag visste med 100% säkerhet, jag visste att barnet är på väg. Alltså intill visste jag exakt tidspunkt, det gjorde jag inte. Men jag visste tidigt bara, säsongen är där. Det är det samma idag, jag tror jag börjar avsluta här. Ingen vet att Jesus kommer tillbaka. Det ska jag vara den första som säger. Så att det här med att peka på bestämda dagar, det gör jag inte. Men vi lever i säsongen. Födslovånderna har börjat. Tecknen är där. Vi kan märka att det hela börjar vända sig. Det börjar ont. Naturen suckar. Den här födslovånderna tilltar. Vi kan se tidstecken som har varit kraftiga sedan jag började studera dem. Men de sista åren. Våldsamma tecken som pekar på ord på det sättet i himlen och på jorden. Tecken som är odiskutabla, som pekar på Jesu återkomst. Vad är det som händer? Jag har pratat om att det var en profetisk tid för Israel och världen, men det är också en profetisk tid för Guds folk. Jag vet inte om vi känner den judiska gamla traditionen när man blir gift förr i tiden. Jag vet inte om ni har någonsin hört om den. Men Jesus han sa ju, nu lämnar jag er. Men jag kommer tillbaka. Jag ska bara förbereda rum åt er i min faders hus. För jag kommer tillbaka för att hämta er hem. Det är tagen ut ur en gammal judisk tradition. Där var det så när man blev trolovad på den tiden. Så efter att bruden och brudgummen hade blivit trolovade. Ja men så åkte brudgummen. Han får sin väg. Och han skulle förbereda ett vän och brud. Det var där cirka ett års tid, men hon visste inte exakt. Hon visste inte den precisa dagen när brudgummen skulle komma tillbaka. Och bröllopet skulle vara. Vad var brudens uppgift in till dess att brudgummen kom?
Det
är att förbereda sig. Bruden skulle förbereda sig. För hon visste, jag vet, jag är trolovad. Jag vet att det går ungefär ett års tid, men jag vet inte vilken dag, men det jag ska göra, det är att förbereda mig. Det är detsamma idag. Vi ser tidens tecken. Vi vet inte riktigt när Jesus kommer, men vi kan se tecknen pekar på att vi lever i säsongen och att mycket snart idag kommer Jesus, vår älskade brudgum, tillbaka. Så vad är det vad vi gör? Vi förbereder oss. Nu lyfter vi, sätter vi på honom, se på Jesus. Se på allt vad han är. Ha en hemlängtan. Längta efter honom som är vår brudgum. Som en dag snart kommer tillbaka för att hämta oss hem. På det sättet som brudgummen kom. Det älskar jag. Därför att det är inte bara att han kom som, hej, nu är jag här. Han kom genom stadens gator. Han hade sina vänner med sig. De blåste i trompeter. De väsnades. Ingen var i tvivl om att nu kommer brudgummen. Så när hon hörde fanfarerna. När hon hörde trompeten blåsa. Så visste hon. Brudgummen kom. Så kidnappade han tog liksom sin brud med sig. Så åkte de för att hålla bröllopsfest. Men i de 7 dagarna, där festade man i lång tid. Men i de 7 första dagarna var bruden gömd för bröllopsgästerna. Så var de inne i sovrummet, hade 7 dagar för sig själva. Där de lärde känna varandra. Och det är en fantastisk bild på det som kommer hända. När Herren kommer och hämtar sin brud. 7 dagar, det är detsamma som 7 år. Församling, bruden kommer vara gömd från den här världen. Helt plötsligt så är församlingen borta. Men vi är borta i 7 år för att senare komma tillbaka. Och Herren uppenbarar, det här är min brud. Som har blivit förhärdad. Och vi kommer tillbaka med Jesus. Är det inte fantastiskt? Bruden förbereder sig. Vi ser tecknen och han kommer mycket, mycket snart tillbaka. Jag ska, precis som jag lovade, ska jag avsluta med att läsa en text. Som Herren gav mig. Jag brukar säga det att Kristus och församlingen, det är historiens största kärlekshistoria. Som min mamma som är med oss här, hon tyckte om att se borta med blåsten eller den som kärleksyn eller törnfåglarna eller ja, ja. Och han är Richard Chamberlain, han såg ju så bra att han spelade hero. Men oavsett vad, det är ju det kan inte jämföras med Kristus och församlingen. Det är historiens största kärlekshistoria. Han längtar efter oss mycket mer än vi kan längta efter honom. Han längtar efter att bli återförenade. Idag är ju kroppen åtskild, huvudet är himlen, kroppen är på jorden. Snart en dag kommer vi att vara församlade med honom. Och vi ska ha en underbar bröllopsfest. Det första som kommer hända är att vi kommer stå inför Kristi domstol. Det kan vi också prata om en dag vad det är. Och så ska vi hålla en fantastisk bröllopsfest tillsammans med Jesus. För ett tag så fick jag en bild i mitt hjärta. Hur är det egentligen när vi sitter där i himlen tillsammans med Herren och tittar ut över sällskap bland syskon? Jag vet inte om vi ses igen. Om vi inte ses här så ses vi där uppe. Men så kommer vi ses i en himmelsk bröllopsfest. Och så skrev jag så här, det vill jag gärna avsluta med för jag ger ordet där. Du har förberett en bröllopsfest och du har ett bröllopsbord som står dukat och klart. På en bestämd plats finns en tom stol med mitt namn på som är reserverad och svarad för mig. Där kommer jag en dag att sätta mig ner och känna djup tacksamhet över att just jag fick nåd att vara med. Jag kommer att titta ut över det här sällskapet och se miljoner av andra själar som sitter i samma bord. Det är gäster på samma sätt som jag som har tackat ja till den här inbjudan. Det är människor som har varit på vandring mot det här bröllopet under väldigt lång tid, men som äntligen har kommit hem och nått sitt mål. Det är du som är festens mittpunkt. Och även om samtalen går vitt och brett och vi talar tillsammans och ger vårt vittnesbörd, så går blickarna ständigt tillbaka på dig. Vi kan helt enkelt inte låta bli. Vi är dragna och vi är betagna av dig i all din härlighet, och vi är fullständigt förlorade i din kärlek. Även om vi är miljoner och åter miljoner till denna himmelska fest, så vet vi att du känner oss var och en på ett särskilt sätt, och du talar precis och direkt till var och ens hjärta. Det är en högtidsstund och en festlighet som är helt utan jämförelse. Flera ligger på sina knän i hel vördnad och tillbön, medan andra jublar i upprundhet över Guds godhet och nåd. Vi når ett crescendo där inte bara gästerna utan också änglarna, djuren, träden och hela den himmelska skaran ger dig tillbedjan och ära på en och samma gång. Det är en tillbedjan och en lovsång som stiger i klarhet och som aldrig tycks ha något slut. Jag är med till den himmelska festen och jag är tacksam. Tacksam över Guds nåd och för att Herren för många år sedan skrev ditt namn i livets bok med sitt eget dyrbara blod. Förseglade den med sitt sigill. Jag är tacksam för att jag är hans och han är min. Tacksam för att jag äntligen sitter till bords med himmelska Herren. Far, vi tackar dig. Tack för den här stunden vi har tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du lyfter våra himlen och restar uppåt och blicken mot dig. Du ser oss precis som du är här och du älskar oss fortfarande med din villkorslösa kärlek. Jag ber om att du sträcker ut din hand här idag, Herre. Du ser var och en. Jag ber om att du rör vid oss. Jag ber om att du förnyar din kärlek till dig, Jesus. Tack att du ska vara den första kärleken i våra liv. Som en väntande brud så lyfter vi våra ögon upp mot dig, Herre. Anden och bruden säger kom. Och vi suckar och vi längtar efter din återkomst. Och vi längtar efter att få se dig. Vi längtar efter att få vara tillsammans med dig, Jesus, i din härlighet. Tillsammans med nära och kära. Jesus, vi tackar dig för allt vad du har gjort i våra liv och allt det du gör och allt det du kommer att göra. Jag ber för församlingen här. Vår långa för församlingen var ett center för din kraft här. Tack att du ska frälsa människor. Tack att du ska besinna det här stället här. Låt det bli en plats av din härlighet. Åh, kom här och blås med din vind. Vi behöver dig helige ande. Vi förmår ingenting oss själva. Men vi behöver dig, Jesus, i våra liv, Herre. Fader, vi tackar dig. Vi lyfter upp ditt namn, Herre. Åh, tack för profetisk ande. Jesus, jag bara tackar dig. Himmelske Fader, låt den himmelska tronen ljuda i våra hjärtan. I Jesu älskade, besinnade namn.
Amen.